Ska vi be? Herre, vi bara prisar och tackar dig, du som är kungarnas kung och herrarnas herre. Tack för att du tronar på våra lovsångare som du säger ditt ord. Och nu ber vi det, herre, att du kommer heligande och gör ordet levande för oss, herre. Och att också vi ber om att du ska vara närvarande med dina heliga änglar och den heliga ande. Vi ber om blodsbeskydd, Jesus, i tankar, ord och gärna till ande, själ och kropp. I Jesu namn, amen. Ja, jag tänkte ta upp någonting som jag sällan tar upp. Ja, det kan ju man veta aldrig vad det blir. Det är så här, vi ska börja första Mosebok. Jag tänker inte gå igenom alla 66 böcker, för då får vi sitta en hel månad. Det är så här, det står så här, i begynnelsen skap, alltså det första versen i första Mosebok, va? I begynnelsen skapade himmel och jord, och jorden var öde och tom, och mörker var över, och Guds ande svävade över vattnet. Alltså, det här är ju själva, vad är det som är början på? Jo, det är början på skapelsen. Vad som fanns före början, det vet vi inte. Vi bara vet att Guds ande var närvarande. Och hela andevärlden, den fanns säkert före innan han skapade det här. Den bara finns där. Jag har inte Herren talat så mycket om, va? Och det är så. Det som det står i skriften, det som är förborgat tillhör Herren och det som är uppenbarat tillhör oss, va? Eller kung, så är det. Vissa saker är förborgade och det kommer att förbli också till han kommer åter, va? Eller när vi kommer hem, ska jag vilja säga. Men det var inte det jag ska ta. Det står ju här 6 dagar och jag tror ju personligen att det var på 6 dagar. Och inte att det var 4 miljoner år. Och sen när jag tittar mig själv i spegeln, jag ser ju inte ut som en apa, alltså. Det gör jag inte. Tror jag, i alla fall. Och det innebär att vi har ju hela de här teorierna, evolutionsteorierna, som har, jag tror att den evolutionsteorin och darwinismen, det är de spekulationer och ideologier som har sekulariserat människor fullständigt i det här landet. Det är en av de värsta sakerna egentligen. Och det lärs ut i skolor, från dagis och överallt, universitet och så vidare. Det är en knäsatt sanning som är egentligen en lögn. Så då vet vi det. Men han skapade på 6 dagar. Det intressanta är här, det är inte som i det moderna att man börjar klockan 12 på natten, utan det börjar med kvällen. Klockan 6, eller om vi sa ungefär. Kanske inte hade klockor på det viset. Men i alla fall, att det börjar alltid med första dagen, börjar med en afton. Det blir afton, det blir morgon, den första dagen och så vidare. Och under de här dagarna så skapar alltså Herren hela planeten, jorden, allt som finns där, djur och växter och så vidare. Men sen gör han någonting på slutet på den 6:e dagen. Han skapar människan. Och det intressanta är där att allt var redan klart när han skapar människan. Det är många som säger att vi är Guds medskapare, det är vi inte alls. Han har redan gjort allting klart. Det är bara att om vi tror på ordet så har han redan gjort allting klart, va? Så han skapar människan när allting var klart. På slutet på den 6:e dagen, det vi kallar fredag, så gjorde han det. Och det är intressant att han skapar människan då, och det är 2 saker som människan. Hon får uppgift sig och råda över skapelsen. En auktoritet som Herren ger människan. Men ytterst är det han som handlar om alltihopa. Va? Han ger att råda. Det innebär då att vi skapar inte, men vi råder. Det är 2 skilda saker. Djävulen kan inte heller skapa någonting. Han kan inte skapa någonting. Han kan bara apa efter. På tal om apor. Men i alla fall, så att så här ser det ut, va? Och när han skapar människan så är 2, hon ska råda över. Men han vill ha människan för sig själv. Han skapar människan för att hon ska tillbe och ära honom, va? Det är vår huvuduppgift som människor. Som en varelse. Låt oss skapa människan till vår avbild, säger Herren. Det vill säga, vi är utrustade precis som han är fader, son och helig ande. Så är vi alltså ande, själ och kropp, va? på det viset. Och vad händer då? Jo, på den sjunde dagen så vilar han från allt gott verk som han hade gjort. Herren vilade när han hade skapat allt på 6 dagar, på den sjunde dagen. Som sen kallades sabbat så småningom. Ja, vad var det med det? Ja, det var det klart. Han har skapat människan på fredag eftermiddag. Men så går vi. Går vi fram till Jesus. Varför måste han dö på en fredag? Han kunde ha dött på måndag eftermiddag. Jo, jag tror att det är så här. Han dör på fredag eftermiddag. För det var på fredag eftermiddag Herren hade skapat människan. Och därför dör han på fredag eftermiddag. Vad gör han där? Jo, han genomför försoningsverket på fredag eftermiddag. Precis som han var med och skapade människan på fredag eftermiddag. Så återlöser han mänskligheten då. Och det gör, och lördagen som är stor sabbat och påsk, då vilar Herren från sitt försoningsverk i graven. Precis som han gjorde på den sjunde dagen, han vilade från allt gott verk. Så jag tror att det här har ett mycket starkt samband. Han kunde ha dött när som helst, utan det har med de sakerna att göra. Och vi ska gå till, och då är frågan, hur ställer sig då? Vi går till Lukas 23. Lukas 23. Lukas 23. Och då står det så här. Och det är Jesu korsfästelse. Och då står det så här i vers 32. Det var ju så, det är bara Lukas som har den här berättelsen. Och det är ett samtal på korsen mellan 3 dödsdömda människor. De ska dö kanske om en halvtimme. Och det är 2 mördare troligtvis, eller brottslingar, eller som har gjort uppror mot den romerska övermakten. Därför korsfäster de. Romarna var inget brötdjur. De gjorde så via Appia, som var en väg till Rom. Där korsfäste man människor hela tiden. Så alla som kom till Rom skulle få veta vilka som hade makten. Va? Som hade gjort uppror. Kan du tänka ruttnande lik efter via Appia i Italien? Det gjorde man. Så att, och det var ju så att romarna hade avskaffat att judarna fick inte avrätta människor år 6. Så därför hade det varit judisk avrätt, så hade det varit stening till döds. Va? Utan då var det korsfästelse, och det är därför de går till Pilatus och härjar med honom. För han måste utfärda det, va? Som var romersk guvernör eller romersk landshövding. Där, va? Och så sitter de där, den ena till höger och den andra till vänster om Jesus. Va? Och det här samtalet är så fruktansvärt avslöjande. Den ena säger så här. Det står att 2 andra brottslingar fördes också ut för att avrättas samma. Och när det kom till den plats som kallas dödska korsfästade honom och brottslingar på varens sida. Men Jesus sa, far förlåt dem, du vet inte vad du gör. Och det delade hans kläder mellan sig och kastade lott. Folket stod och såg på, men rådsherrarna hånade honom och så, andra har han frälst. Nu får han frälsa sig själv om han är Guds messias, den utvalde. Även soldaterna kom fram och hånade honom, direkt honom surt vin och sa, om du är judarnas kung, fräls dig då själv. Över honom fanns det också att anse detta judarnas kung som Pilatus hade satt upp på 3 språk egentligen. Här såg vi hur de hånar honom, han som är frälsaren, han som nu håller på gör försoningsverket för hela mänskligheten på fredag eftermiddag. Och då står det så här. En av brottslingarna som var upphängda där hånade honom och sa, observera, han hånar honom. Observera, han ska snart dö om en halvtimme. Ha? Är inte du Messias? Hjälp dig du själv och oss också. Här har ni alltså, och det här skiljelinjen går mellan människor, va? Om du Gud finns, så hjälp mig nu i första hand. Och när man säger så, då har man sig själv i centrum. Och inte Herre. Då har man sig själv i centrum. Och det här går som ett, va? Ett svärd rakt genom mänskligheten, va? De här två som sitter där och ska korsfästa med Jesus, de representerar egentligen hela mänsklighetens attityd mot honom. Och det gör att han säger, om du är det, ska han utgå från sig själv och så vidare. Men den andra tillrättavisade honom och sa, fruktar du inte ens Gud? Tydligen inte. Du som är under samma dom. Vår dom är rättvis, för vad får vad vi förtjänar för det vi har gjort. Men han har inte gjort något åt oss. Han har mycket bra självinsikt. Han ska dö också om en halvtimme. Han har självinsikt. Vi har vad vi förtjänar. Jag ska berätta för dig, utan Jesus så får vi också vad vi förtjänar. Det är där skiljelinjen går. Och det är oerhört viktigt att förstå de sakerna, va? Att han säger, vi sitter här för vi förtjänar det. Jag förtjänar att det här straffet som jag har fått, va? Och det är så att mänskligheten förtjänar det straffet som man får. Och därför är det så viktigt med frälsning. Att ta emot Jesus i sitt liv, alltså. Och det gäller alla människor. Det är därför vi håller på med mission och evangelisation. Annars kan vi ju sluta med alltihopa. Därför att det handlar om, ska de få evigt liv? Ska de komma till himlen eller ska de komma till helvetet? Det är det handlar om. Han sa det. Han har inte gjort något. Han sa, Jesus, tänk på mig nu, kommer till ditt rike. Den här bönen, det är en bön, ett ljus som går rakt genom detta kompakta andliga mörker. Va? Och det är en bön som när man har fått till er insikt, jag är ett helvetets barn. Och jag behöver Jesus. Det är då jag säger, Jesus, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Va? Tänk på mig. Glöm inte bort mig. Kasta inte ut mig. Det är det han säger. Ha? Och så kommer det här svaret som skär rakt igenom. Det Jesus säger till dem. Jag säger dig sanningen. Idag ska du vara med mig i paradiset. Om en halvtimme kommer han vara med Jesus i paradiset. Varför det? Jag menar, han har inte gjort någon stor syndabekännelse. Jo, på sätt och vis har han gjort det. Vi förtjänar detta, säger han. Han har stor självinsikt. Utan Jesus så blir det bara kaos av alltihopa. Han kommer att dö. Och så vidare. Och blir ingen frälsning. Och så får han höra dessa fantastiska ord. Idag ska du vara med mig i paradiset. Du kommer att få, jag kommer ta med dig. Varför det? Han utgick från Jesus och inte från sig själv. På det sättet. Sen ska jag fortsätta. Han ligger i graven på den sjunde dagen för att vila från försoningsverket. Så som fadern vilade när han har sett allting var gott på den sjunde dagen. Men vad gör Jesus för någonting? Han stannar inte vid den sjunde dagen. Han uppstår på den åttonde dagen. På den åttonde. Eller på den första veckodagen. Det står tredje dagen uppstånden från det. Ja, det är om man räknar från fredag. Men han uppstår i den nya veckan. Han uppstår i den nya veckan. Därför att han nu uppstånden visar på det nya livet, det eviga livet. Därför uppstår han på söndagen. Det finns alltså en fortsättning av veckan. Det finns en fortsättning. Och Jesus säger detta, va? Ni kan inte säga att där är Guds rike, utan Guds rike finns inom er. Det eviga livet finns inom er. Därför det. För vi tillhör det nya folket, de åttonde dagens folk. Det blir något annat. Det Det är något helt annat. Och det är därför som det... Så jag till och med har gjort anteckningar. Som att det står bara... Vad ska vi se? Om vi slår upp Apostlagärningarna 27. Det är intressant. Och då kan man ju undra, varför börjar man fira söndagen inom tidig kristenhet? Och därför att det var den åttonde dagen. Det är vi i livet. 20, så här står det. Och det är ju intressant, det är den här intressanta berättelsen. När Paulus predikar så länge så en ung man ramlar ut genom fönstret och dör. För han somnar av och blev för långt. Han höll på hela natten. Paulus, han hade ju mycket att säga. Så gick han ner och uppväckte honom och sen fortsatte till morgon. Det tycker jag är coolt. Då har man någonting att säga. Den första dagen efter sabbaten var vi samlade för att bryta brödet, står det här. Och det är söndag. Alltså Paulus, vi samlades där för att bryta, vad brödet? Ja, det var brödsbrytelsen. Det gjorde man alltså på söndag. Varför gör man det? Varför ska man inte göra det på sabbat? Nej, men det har att göra med den åttonde dagen. Det har att göra med den åttonde dagen. Det är det nya livet som man har fått del av genom att bli frälst. Och den helige ande flyttar in, så har jag hela Guds rike finns här inom mig. Det är det som är fantastiskt. Därför firar vi här idag söndag. Jag har hört så mycket, det var först på 300-talet man började fira söndag. Det var det inte alls, det var här, läs skrifterna. Någon gång måste man läsa innan till och hört en massa predikningar som tjohejsan. Och det finns flera ställen också om de här sakerna. Va? Han skriver i första Korintierbrevet också, Paulus, så här. Det håller han på att härja med dem lite grann så där. Som man brukar göra. Paulus är fantastisk. Hans brev är underbara. Han börjar alltid med att välsigna dem. Sen skäller han ut dem mitt i. Och sen på slutet så berättar han att det är bra i alla fall. Alltså så är det. Jag menar, om man inte behöver tillrättavisa att han skriver något brev. Men det är så. Och då står det... I första Korintierbrevet 16. När det gäller insamling till det hela ska ni göra så som jag föreskriver församlingen i Galatien. På första veckodagen ska var och en av er hemma lägga undan och samla vad han lyckats hos så att insamling inte görs. Det är för att de samlades då, va? På söndagen. Så var det löst. Så är det inte bubbla om det här. Men i alla fall, så det var klart. Men, nu ska jag fortsätta och nu blir det mer intressant. Ja. Man kan säga så här, va, att när Jesus kommer så har det gått 4000 år ungefär från skapelsen. Det tror jag. All vetenskap säger 2 år, det var 50 miljoner år. Och så vidare. Det var det inte, 4000 år. Och så har det gått 2000 år till, då. Det är slutet på det här sjätte året. Alltså igen, sex, alltså... En dag är som 1000 år för Herren, står det. Och 1000 år är för en dag. Och nu lever vi i slutet på den sjätte dagen. I den tidsåldern. Va? Det gör det. Finns det någon fortsättning? Ja, det gör det. Ta inte slut där. Och då ska vi gå faktiskt till, vad heter det? Uppenbarelsebokens 20 kapitel om tusenårsriket. Och det är ju lite kontroversiellt det där. Men jag har ju namnet om att man ska alltid ta upp det som inte är så vanligt. Nej, jag skojar bara. Det var självskryt. Det kan ni stryka. Och det är intressant med tusenårsriket. För det är alltså 20 kapitlet. Och jag tror så här, att efter den här tidsåldern så kommer massa saker emellan. Jag tar inte upp det, va. Det är många andra som gör. Men tusenårsriket kommer efter den här tidsåldern. Det är sjunde. Det är sjunde. Observera, det är sju igen. Alltså, Herren är pedagogisk. Han skapade allt på 6 dagar. Så vilar han på en sjunde. Herren dog på fredagen för att återlösa hela mänskligheten. Han vilar på den sjunde dagen. i graven på sabbaten. På den åttonde dagen så uppstod han för det nya livet. Och det är samma sak här. Sjunde, tusenårsriket är den sjunde årtusendet som kommer. Och det är lite annorlunda än de sex föregående, det kan man säga, om man läser här. Och jag såg en ängel komma ner från himlen och nyckeln till avgrunden, stor kedja han. Och han grep draken, den gamla ormen, som är djävulen och satan, och band honom för tusen år. Och det får man vara glad och tacksam över. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden och stängde och förseglade den över honom för att han inte mer skulle förleda folket för när tusen år har sett slut. Därför ska han släppa lös för en kort. Ja, det är också intressant. Men så är det, vi tittar vidare. Och det är intressant, det här riket som kommer då. Jag såg troner satt på den, fick rätt att döma er. Det skälen av dem som hade blivit halsnunga för Jesu vittnesbörd. Och Guds ord som inte hade tillbett vilddjuret, det är det som kommer tidigare va. Vilddjuret och dess bild tog emot märkvärdet på andra hand. Det levde och regerade med Kristus i tusen år. Och under det här tusenårsriket, det kommer Jerusalem vara centrum. Det kommer att vara ett, observera, inte ett himmelskt rike, utan ett jordiskt messianskt rike där Jerusalem är i centrum. Och det kommer att vara välsignelser som man inte har upplevt tidigare någonsin under det här tusenårsriket. Det kommer att vara himmelska välsignelser, men det är inte himlen. Observera det. För att, och tydligen kommer människor att föda barn också under den här tiden. För att det står om folk här och så vidare. Och under den här tiden ska vi gå till Jesaja 11 som är en profetia om tusenårsriket. Också tror jag. Jesaja 11. Jesaja 11. Så här står det. Men ett skott ska skjuta upp Jesajas avhuggna stam, en tärning från hans rötter ska säga. Honom ska Herrens ande vila, ande med vis och förstånd, ande med nåd och styrka, ande med kunskap och röra. Och han ska ha sin glädje i vördna färre. Han ska inte döma det vad ögonen ser eller avgöra ögonen, utan han ska döma det fattiga med rättfärdiga och med rättvisa. Skaffa det rätt åt det ödmjuka på jorden. Han ska slå jorden med sin munstav, döda det ogudaktiga med sina läppar. Rättfärdig ska vara bältet runt hans och trofasthet löfte av kärlek. Vargar ska bo tillsammans med lamm. Ha? Leoparder ligger bland killingar. Kalvar, unga, lejon och gödbuskap ska vara tillsammans. Och en liten pojke ska vara. Kor och björnar ska gå och beta. Deras ungar ska ligga tillsammans och lejon ska äta halm som oxar. Ett spädbarn ska leka vid huggormars håla. Ett avant barn ska räcka ut handen mot giftormens öga. Ingenstans på mitt heliga berg ska man göra något ont eller förstöra något. För landet ska vara fullt av Herrens kunskap liksom vattnet. Det här tror jag är en profetia om tusenårsriket. Det här är en profetia av tusenår. Så kommer tillståndet att vara under den tusenår, den sjunde årtusendet. Och vi kommer att vara med där också, om vi går tillbaka till det. Så är det en det står så där. Och så men det andra döda, det levde och regerade med Kristus tusen. Men det andra döda levde inte förrän tusen år hade gått. Detta är den första uppståndelsen. Salig är den som är den första uppståndelsen. Och dem har den andra döden ingen makt, utan det ska vara Guds och Kristi präst och regera med honom i tusen år. Och det kommer alltså vara himmelska museet. Och så den andra döden här, det är ju domen sen som kommer. Helvetet, egentligen. Som det profeteras om här, va. Och sen en sak till med uppenbarelseboken. Det är inte Johannes uppenbarelsebok. Det är Jesu uppenbarelse för Johannes. Det är inte Johannes som sitter och fabulerar ihop något på en Patmos någonstans, va? Utan det är Jesus som visar honom vad som komma skall när han är där, va? På sin ålders höst. Så det är Jesu Kristi uppenbarelse det här handlar om. Och när det tusen år har gått Men man ska komma ihåg, under den här tiden så är det också så att de kommer att regera, vi kommer att regera med det, men det finns andra folk här också. Det finns andra folk här också i det här riket på jorden. Och de, en del av dem kommer inte att vara omvända också. Det är för att det har fötts barn och så vidare under den här tiden och så vidare. Och då när Satan släpps lös, och när 1000 år nått sitt slut, ska Satan släppa ut sig i fängelse, och han ska gå ut för att förleda folken i jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla den till striden. Och deras antal är som havets sand. De som kommer alltså gå mot det här, mot Jerusalem och så vidare, va? Det drog upp över hela jordens vidd, omringade heligas läger och älskade staden. Då ska jag berätta vad som hände sen. Men sen har vi Gog och Magog här står. Om man tittar lite grann i Hesekiel 38. Det är där det står. Hesekiel 38 kan vi slå upp. Det kan ju vara på olika sätt, det vet jag också. Va? Men det är intressant här, Gogs fälttåg. Om man tittar i Hesekiel 38. Vänd ditt ansikte mot Gog, Magog och Mesek och Turie. Och jag ska föra dig. Och då står det så här i vers 7. Rusta dig och gör dig redo mot alla de skaror som har samlat oss större fäll. Eftersom lång tid ska du hållas till tjänst. I kommande år ska du ta in ett land som har fått ro från svärdet. Observera det. Fått ro från svärdet. Det som bor där har samlats från många folk upp till Israels berg som länge legat död. Det har förts ut ifrån och alla bor där nu i trygghet. Ja, om vi tittar på dagens Israel så är det ju inte så. Det är inte så. Jag menar, de är förförda överallt, va? I Sverige och så vidare. Många judar tänker flytta ifrån för det är så hemskt i Sverige på grund av islamisterna jagar dem här. Så ser det ut i landet. Här, jag säger inte att det måste vara det jag säger så, men det är intressant. Här var det ro och frid ända till djävulen släpps lös. Och då skriver Johan, då är det Gog och Magog som samlar den till striden. Det är sant det som avslutar. Det går upp för hela jordens vid. Då kommer det som beskrivs här i Gog och Magog också, 38-39 Hesekiel. Alltså slutet på 1000-årsriket. Jag säger inte att det måste vara så, men det är intressant att se jämförelserna här. Men eld kom ner från himlen och förtärmde dem, och djävulen som hade förfört dem kastades i sjön av eld. Och svavel där och vilddjur de falska profeterna, och det ska plågas dag och natt i evigheters evighet. Här är jord och inga visor, va? Jag mötte ett predikanter och andliga ledare och säger: ja, men så kan det ju inte vara som står här. Nej, så jag, problemet med att ni angriper så humanismens ande. Det är humanismens ande som driver er. Därför tror ni inte på så att det finns ett helvete. Och jag ska säga det. Varför finns helvetet? Därför att människan är skapad med fri vilja av Herren. Och att Gud är kärlek. Och Gud är kärlek, det innebär att han tvingas inte. Vi lever alltså inte i en marionettteater så här på jorden. Där han håller på att sova. Utan han har gett oss fri vilja. Och ni vet, om Gud inte var det kärlek så skulle han aldrig gett oss fri vilja. För då har han tvingat oss att påse oss hela tiden. Men att han gett att vi kan svara ja eller nej till hans frälsningserbjudande och det som ges. Och folk sitter och säger, ja, men han har inte gjort tidigare. Han har gjort faktiskt tillräckligt. Han behöver inte göra mer. Så är det. Och det innebär då att därför finns helvetet. Som det finns där. Därför att, hör vad jag säger, för att Gud är kärlek. För att han har skapat oss med frivillig. Därför finns det. Han tvingas inte in i himlen. Han tvingas inte oss till gemenskap. Och säger man att inte helvetet finns och alla kommer till himlen för att se, då har man avskaffat vår fri vilja och då är inte Gud kärlek längre. Då är han tyrann i marionettteater faktiskt. Och jag såg en stor vit tron, honom som satt på den. Fanns ansikte, flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för den. Men nu kommer, vad är det nu som kommer? Ja, nu kommer något nytt, va? Och jag såg det döda stora stå i tronen och böcker öppnas, och ännu en bok om livets bok. Och de döda dömde sina hjärnor efter det som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i dem. Och elden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem. Och var och en dömde sig igen. Och döden och helvetet kastades i Eldsjön. Detta vill säga Eldsjön är den andra döden. Och om något inte finns skrivet i livets bok kastas han i Eldsjön. Här har vi det. Här har vi det. Och det är intressant då att det här är en beskrivning av helvetet. Som finns. De ska kasta i Eldsjön. Kommer detta ske? Svar ja. Det gör det. Ja, verkligen. Men, och jag såg en ny himmel och en ny jord. En ny himmel och en ny jord. Den första himlen, den första jorden var borta. Havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, nya Jerusalem. Här har vi det 8:e årtusendet. Och det är evigt. Det kommer aldrig att ta slut. Det kommer aldrig att ta slut. Det här är det eviga. Precis som Jesus uppstod på den 8:e dagen efter veckan, så kommer det här 8:e årtusendet att inte finnas. Därför vad då? Därför att det är det eviga. Tidsåldrarna är slut. Det är slut. Att hoppa. Halleluja, jag längtar dit. Jag längtar faktiskt dit. Ja. Mm. Och jag såg den heliga staden Jerusalem komma ner från himlen från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem och det ska vara hans folk, och Gud ska vara hos dem. Och han ska torka av alla deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg, ingen gråt, ingen plåga, för det som förr var är borta. Har du insett att du är en evig varelse? Ja? Gör du inte det, så är det dags att göra det. Du är en evig varelse. Varje människa är kallad till att leva och leva med Herren som ger det eviga livet. Det är därför det talas också om evigt liv och evigt straff. Det finns ingen som talar om den dubbla utgången, himmel och helvete, som Jesus. Paulus talar mindre än vad Jesus gör. Och han är kärleken och sanningen. Va? Så är det. Och den som satt på tronen: se, jag gör allting nytt. Och han sa det: skriv för dessa ord, tror jag sedan, och sa han till mig: det har skett, jag är alfa och omega, begynnelse och ände. Och den som törstar ska fritt ur källan lösa, och den som segrar ska deta i detta arv. Och jag ska vara hans Gud, han ska vara min son. Men det fegade, otrynda och det skändliga, mördarna, det sexuellt omoraliska, okkultisterna, avgudadyrkan och alla lögnar, det ska få sin del i sjön som brinner av eldens svar. Detta är den andra döden. Ja, så ser det ut. Så ser det ut. Och här kan vi inte ha en bel förhandlingar med Herren. Vet ni varför han har bestämt det? Och jag ska inte komma in på en massa siffror och så vidare. Men det är intressant om ni tänker på en sak. Om ni tänker på siffran 8, den är varken början eller slut. Alla andra siffror har det. Nollan har inte. Men 8 har så här. Och det kommer från arabiska i och för sig. Men jag ska inte överdramatisera. Men det är intressant med den siffran. 8 på något vis står för det. Alltså siffran 8 på det här viset. Då är det fullgjort alltihop. Och det är 7 änglar, de 7 skålarna som var fyllda med sista plågorna. De visar honom det som är, alltså det är så uppenbart i boken, de visar det som kommer sen, men de visar dem honom. Kom, jag ska visa det bruden, lammets syster. För dem upp i anden, upp ett stort högt berg, visar man den heliga staden i Jerusalem, kom ner från himlen, från Gud. Den hade Guds härlighet, dess trågas och dyrbaste är det som kristallt och jaspis. Staden är den stor, och sen är enorm, enormt stor stad som kommer ner. Och det här, och när vi läser de här sakerna och så slutar det med det här: Maratana, så jag kommer snart. Jag kommer. Vi ska vänta att han kan komma. Du vet, en kristen är som inte väntar på att han ska komma. De lever i otro. Jag längtar efter att han ska komma. Men innan han kommer så måste vi få se människor bli frälsta i det här landet. Vi måste få se hur människor vänder om innan det är för sent i detta land. Och det är därför jag håller på med mission och evangelisation. Jag låter som en tjatig papegoja. Men alltså, det är därför vi håller på med. Varför ska vi hålla på med sånt? Därför att människan är en evig varelse skapad av Herren. Och dessutom är bestämd att antingen säga ja till honom och vara med i det nya himmelska Jerusalem. Som aldrig tar slut, som är evigt. Eller ska vara i eldsjön som helvetet är. Det är därför. Och jag berättar för. Om man inte berättar sanningen för Guds ord, då älskar man inte sina medmänniskor. Nej. Om man bara säger, det är inte så noga. Det är inte så noga det här. Och det här behöver du inte säga för att ta folk illa upp. Då älskar inte jag mina medmänniskor. Det låter ju hemskt att säga, men jag har faktiskt större kärlek till mina medmänniskor än de som säger att det inte är. Så är det. Jag har fått det från honom. Jag ska berätta om de här sakerna. Varför det? Jo, därför att jag vill att mina barn ska förstå vad det handlar om. Och att det blir fler barn till mig i det här landet. Va? Sverige. Sverige har korset på flagga. Sverige skällde missionärer på 1800-talet och på 1900-talet. Runt hela världen. Det blev väckelse i Sydamerika, i Afrika och Asien. De del dog. De fick sjukdomar, dog. En del blev järnhackade. En del. Men det de sådde blev en skörd. Idag är inte de ens största samfunden råbetalda missionärer i Sverige. Utan då ska de vara på att gräva brunnar istället för att tala om evangeliet. Så är det också. Så då behövs det allt. Och förresten, Sverige är idag ett missionsland också. Det behövs mission i landet hur mycket som helst. Så att visst är det så. Och det är mer och mer att människor ska ta emot Jesus och bli frälsta. Va? Och få vara med. Tänk att få se den stora skaran stå där. Inför tronen. I det nya Jerusalem. Va? Bara prisa och upphöja honom. I en evig lågsång. Och bara vara inga sjukdomar. Och vi får nya kroppar var och en. Det är helt fantastiskt. Tänk, vi får nya kroppar. Det är helt fantastiskt. Och min själ och ande bara prisar och upphöjer honom. Och en ny kropp som han fick vid uppståndelsen. Amen. Herre, vi bara prisar och tackar dig. Du som är kungarnas kung och herrarnas herre. Lovat var det ditt heliga namn. Nu ber vi det, Herre, att det ska... Att det här ska få slå rot och ge frukt till det eviga livet. Och du som lyssnar på det här nu, om du inte har tagit emot Jesus, då ska du ta och bara säga till honom: Herre, jag vill att du ska bli min frälsare. Och bekänn din synd och bekänn din otro inför honom. Så kommer han också att ta det. Och jag ber att du kommer helig ande och överbevisa allt de människor som lyssnar att de lever i synd. Att de omvänder sig och kommer till dig i Jesu Nazarens namn. Amen.